Vi sjunger ju gärna vid jul. Det finns massor med julsånger och de är ju lite speciella, de liksom berör oss. En del gör sig bäst i något stort sammanhang och andra gör sig bäst med en liten gitarr. En del är jättesvåra, den där var ju inte så enkel, men det var bra. Och andra är ju så enkla så ett litet barn kan sjunga dem. Mm. Varför sjunger vi vid jul? Hur kommer det här sig att vi så gärna vill sjunga vid jul? Hur började det här? Ja, de äldsta julsångerna, de hittar vi i julevangeliet i Lukas kapitel 1 och kapitel 2. Och vi ska titta på de julsångerna idag och se om de också på något sätt kan beröra våra hjärtan. Musiken har vi ju inte kvar. Vi vet ju inte hur det lät. Men texterna är ju kvar. Och de är tonsatta, de är sjungna på många olika håll och det låter lite olika på olika ställen över hela världen. I protestantiska kretsar så är vi inte riktigt lika vana vid att sjunga dem. Vi kanske mest ser dem som lovsånger som man läser. Men i katolsk tradition till exempel, där sjunger man ju alla de här sångerna varje jul. Ja. Men vi ska också tänka så här. Kommer det en sång ifrån mitt liv? Finns det en ton som kommer ifrån mitt hjärta? Det är frågan som vi ska landa i. De här fyra julsångerna de hinner vi då i Lukas kapitel 1 och kapitel 2. Och då har vi Zacharias lovsång. Ja, han som blev pappa till Johannes döparen som var förelöpare till Jesus. Det andra är Marias lovsång som hon sjunger när hon besöker sin kusin Elisabet. Den tredje är självklart änglarnas sång och den kanske är mest känd av alla. Och den fjärde som vi ska avsluta med det är Symeons sång. När han får träffa Josef och Maria i templet. Änglarnas sång kommer jag hoppa över. Alltså det blev lite för långt när jag förberedde mig. Så jag tänkte en sång måste bort. Du vet det här spelet, en ska bort. Vilken ska bort? Och det blev änglarnas sång som åkte bort. Därför att den sjöngs av änglar. De andra sjöngs trots allt av människor. Så den sticker ut lite så den lämnar jag till något annat tillfälle. Och så börjar vi istället med Zacharias sång. Zacharias var präst. Och en ängel uppenbarar för honom att han och hans fru som är ganska gammal ska bli far till Johannes. Han säger att Johannes ska bli förelöpare till Messias. Och det här har Zacharias lite svårt att riktigt tro på. Så Gud ger honom ett tecken. Han gör honom stum. Är inte det lite fascinerande? Alltså i 9 månader under hela graviditeten när Elisabet och Zacharias behöver prata om hur barnkammaren ska inredas. Då är han stum. Och när han har hört Gud tala på det här fantastiska sättet och har så mycket som han vill säga så kan han inte säga någonting. Han är helt stum. Och när så barnet föds så händer ju miraklet att han får rösten tillbaka. Och det är naturligtvis skönt att äntligen kunna prata. Men det är också fantastiskt att nu får han hålla barnet i sin famn. Han får hålla barnet som ängeln har sagt ska vara förelöpare till Messias. Och då är det som att nu kan han inte riktigt hålla sig. Nu liksom brister det för Zacharias. Och han sjunger en lovsång som är helt fantastisk. Den är ganska lång. Och därför ska vi inte läsa hela. Men jag tar några av verserna här så att du ändå kan se huvudtemat i den här sången. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkte så som han för länge sedan lovat. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. När man lyssnar till de orden så kan det ju kännas som en text från Gamla testamentet, som en profettext. Och nu när Johannes föds så är vi precis där i skiftet mellan Gamla och Nya testamentet. Folket har väntat länge. Det är 400 år sedan profeten Malaki dog. Han var den sista profeten som talade om att Messias skulle komma. Sedan dess har det varit tyst. Och man har väntat och väntat och väntat. Man skulle kunna sammanfatta den här sången så här. Gud håller sitt löfte. Till slut kommer Gud. Gud sviker inte. Solen kommer att gå upp. Solen kommer att gå upp. Och Zacharias vet, det här barnet, mitt barn, han är förelöparen till Messias. Tacka för att han sjunger. Han sjunger med full hals. Det här är julsången som säger oss att Gud är trofast. Gud kan man lita på. Gud sviker inte. Och Gud kommer med soluppgång. Nu är vi i slutet på en julhelg och vi ska snart ha en nyårshelg. Och det här med helger kan ju vara väldigt olika för oss. Alltså en del tycker ju att det här är ju höjdpunkten på hela året. Det är så fantastiskt. Och andra tycker att det här är ganska jobbiga dagar. Livet kan se olika ut för oss. Och kanske du hör till dem som tycker att det här är lite jobbiga dagar. Då vill jag säga att det finns en soluppgång. Gud är trofast. Om din julhelg har varit tung så är Gud trofast mot dig. Och han kommer till dig. Han kommer med soluppgång. Den andra sången som finns i den här avsnittet är ju då Marias lovsång. Och om du lyssnade på texten som Marlene sjöng så var en hel del av orden precis ifrån den texten. Detta är ju den äldsta julsången. Den sjungs inte i Betlehem, det skulle man kunna tro, men det gör det inte. Utan den sjungs i trakten av Jerusalem när Maria kommer för att hälsa på sin äldre kusin Elisabet, då, Johannes mamma. Det märkliga händer att när Maria kliver in genom dörren hos Elisabet så spritter fostret i Elisabet till. Och Elisabet inser att det här är någonting som händer. Det är inte en vanlig spark från bebisen i magen. Utan det mitt foster reagerar på att fostret hos Maria, de har någon sorts samhörighet. Och Elisabet förstår på något märkligt sätt att det fostret som Maria bär, det är min herres moder. Det är hon som ska föda Messias. Det är ett märkligt möte mellan två kvinnor. Och man kan säga att det är ett märkligt möte mellan två foster. Så här står det. Hade vi något innan om hur... Där står det. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne. Och hon fylldes av heligande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn som du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? Det här blir ju en väldigt stark bekräftelse för Maria. Lite tidigare har hon ju haft besök av ängeln som har sagt att fostret som hon ska bära kommer ifrån Gud. Hon vet ju någonstans att det här, att hon är med om något märkligt. Hon anar ju att det är Messias som hon bär i sin kropp. Men nu när Elisabet säger det så blir det ju ytterligare en bekräftelse för henne. Hon är mamma till Messias. Och när det här någonstans trillar ner i henne så brister hon ut i den här lovsången. Den kallas för Magnificata i många sammanhang. Och hon kan liksom, då blir det samma reaktion som hos Zacharias. Det liksom brister hos henne. Och så måste hon sjunga, så måste hon jubla, så måste hon tillbe. Och det här är en ganska lång sång. Men vi läser den ifrån Lukas evangeliet kapitel 1, med början på vers 46. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Den här sången kan vi dela upp i två delar. Den första delen, den handlar ju om hur Maria jublar över att vara utvald. Han har vänt sin blick till mig. Jag som är så ringa. Jag får vara med. Jag får vara med och bära Messias. Stora ting låter han mig vara med om. Varför valde du mig, Gud? Det måste ha funnits så många andra tonårsflickor att välja på. Kanske någon som var lite förnämare. Men du valde mig. Om Gud hade velat att Jesus skulle födas in i en mäktig familj så hade det kunnat ordnas. Om han hade velat att Jesus skulle vaggas i ett knä med en sidenkudde så hade det kunnat ordnas. Om han ville att Jesus skulle växa upp i någon familj som hade goda kontakter in i hierarkin så hade det kunnat ordnas också. Men Gud gjorde inte så. Det här är ju ett av julens mirakel. Att Gud väljer det som är enkelt, att han upphöjer det som är ringa. Han väljer Maria som sitt första val. Hon är inte ett andra val eller tredje val för att det inte fanns någon annan. Hon är första valet. Och då sjunger Maria. Då sjunger hon. Hon tänker på detta. Jag får vara med. Jag är utvald. Det här handlar ju om oss också. Vi är utvalda allihopa. Inte att bära Jesus Kristus i våran kropp som Maria gjorde. Men att bära honom i vårt liv och berätta om honom för andra människor. Det är det förtroendet som Gud har lagt i vårt knä. Och det har man anledning att förundra sig över. Hur tänkte du, Gud? Varför valde du oss? Var det verkligen ditt första val? Fanns det inget bättre sätt? Gud valde oss. Vi vanliga, enkla människor med massor med brister. Den andra delen i Marias lovsång handlar ju om att det här barnet som hon bär på ska göra de mest märkliga saker. Nu ska makten rubbas. Nu ska de mäktiga slås ner. Nu ska det bli rättvisa. Nu ska de fattiga och de hungriga mättas. Överallt där evangelium förkunnas så är det alltid de fattiga, de enkla, de marginaliserade som först upptäcker honom, som först tar emot honom. Alltså evangeliet, det växer nerifrån och upp. Du hittar få exempel på att evangeliet har tagit fäste hos makten eller hos det rika, det förnäma, det kända och sen sipprat ner. Men du hittar mängder med exempel på där fattiga, enkla människor har tagit emot Jesus och det har sipprat upp och det har skapat förändring och revolution. De fattiga, de brustna, de marginaliserade, de kommer alltid först. Det är lätt för dem att se att de behöver Jesus. De rika har ibland problem med det. Kanske kommer du ihåg Johannes Döpare när han är i fängelse och blir lite fundersam på om Jesus verkligen är Messias. Och han skickar bud och frågar, är du den som ska komma? Jag tror vi har den här. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetare ska bli rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Alltså, Messias, han visar sin gudomlighet både genom att göra tecken och under, att döva kan höra och lama kan gå, men också genom att fattiga upprättas och får ett glädjebud och räknas med. Sån är Gud. Sån är Gud. Gud räknar alltid med det som är enkelt. Därför behöver vi som församling räkna med de som är enkla, med de som är små, med de som är marginaliserade, med de som är fattiga. Gud har dem i fokus. Och vi behöver ha det också. Marias lovsång är ju utmanande. Gud ska vända upp och ner på tillvaron. Härskare ska störtas och fattiga ges utrymme. Alltså det är väldigt radikalt det här. Jag vet inte om du tänkte på när du gick in här att det står en ny krubba här utanför. Den är superfin och supervacker. Tack till er som har fixat denna. Den är så fin. Men när du går ut så vill jag att du ska tänka när du ser krubban. Det här är inte bara vackert. Det här är inte bara fint. Det här är också symbol för en fullständig revolution. Att Guds rike är på väg. Guds rike är på väg och nu så ska de fattiga upprättas. Nu ska någonting nytt hända. Och när Maria tänker på detta, då kan hon inte bärga sig. Då sjunger hon. Hon tänker på allt som hon ska vara med om. Hon tänker på det som barnet ska vara med om. Nu går vi till den tredje sången. Simeons lovsång. Det hade ju varit tyst i 400 år. Det var inte alla i folket som väntade så aktivt på att Messias skulle komma. En del hade nog börjat ge upp lite granna. Men några väntade, de kallades för de stilla i landet och Simeon var en av dem. Gud hade sagt till Simeon något väldigt märkligt. Han hade sagt till honom att han inte skulle dö förrän han hade fått se Messias. Det är ju jättemärkligt. Varje dag under sitt liv är han lite alert, lite på spänn. Är det idag jag ska få se Messias? Är det här? Är det där? Är det han? Är det han? Och åren går. Och ingen kan ju leva för evigt, inte Simeon heller. Och han inser att nu börjar jag bli riktigt gammal. Nu måste det snart vara dags. Om jag ska se Messias innan jag dör, då måste det vara nu snart. Man kan nästan se honom framför sig. En gammal man. Han spanar och väntar och spanar och tittar och undrar. Hur skulle han känna igen honom? Gud hade ju inte gett honom något tecken. Gud hade ju inte sagt att det är han med röda nejlikan i kavajuppslaget. Han hade ju inget tecken. Skulle det vara en vuxen man? Skulle det vara en stark tonåring? Skulle det vara ett barn? Simon visste inte. han väntade. Och den här dagen när vi möter honom, då har anden lett honom till templet. In kommer Josef och Maria med sitt barn för att rena sig och helga sitt förstfödda barn så som alla judar gjorde. Simon har aldrig sett den här familjen förut. Och de har aldrig sett honom. De vet inte vem han är. Men när han någonstans för miljonte gången frågar Gud, är det han? Så svarar Gud, han är det. Han är det. Det är Jesus barnet det handlar om. Och man kan ju undra vad han tänkte och vad han kände när han går fram till den lilla familjen och frågar, kan jag få hålla ert barn? Och så lyfter han upp det lilla barnet, tar honom i sin famn och han vet att det här är Messias. Nu kan jag dö. Jag håller Messias i min famn. Jag håller hopp för hela världen i min famn. Och då brister det fullständigt för Simeon. För nu måste han sjunga. Nu måste han någonstans få uttrycka allt det här som han är med om. Och så börjar han sjunga. Jag tror han sjöng så det ekade i templet. Så här sjöng han. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Han sjunger om vem Jesus är. Frälsning för alla folk. Ljus för hedningarna. Härlighet åt Israel. Alltså, vilken atmosfär det måste ha blivit i templet. Förtätat, tänker jag. Och man måste ha undrat, vem är mannen där borta som sjunger? Vem är han som jublar där borta? Vem är han? Jo, det är han som har väntat så länge. Ja, jag hade velat varit med där. Det var tre julsånger. Zacharias sång, Marias sång och Symeons sång. De allra, allra äldsta julsångerna. De talar allihopa om Guds trofasthet. De talar om att Gud är pålitlig. Och det är när Zacharias och Maria och Simeon någonstans ser det här. Att Gud är trofast. Gud håller vad han lovar. Jag kan lita på Gud. Det är då det brister för dem. Och så måste de sjunga. Så måste de uttrycka sig. Den här julen har jag funderat på, vad är det för sång som kommer ifrån mitt liv? Vad är det för ton som hörs från mig? Det är som att vi människor avger en ton, som att vi har en sång inom oss. Och de här jultexterna, de visar oss att det kan vara en ton av Guds trofasthet, av Guds härlighet, om Gud som inte sviker. Och den tonen, den tycks födas när vi ser vem Gud är. När vi förstår vad han har gjort, då föds den tonen att sjunga om Guds trofasthet i våra liv. Så om jag vill ha en lovsångston i mitt liv, då gör jag väl i att se på Jesus. Då gör jag väl i att reflektera över vem han är, vad Gud har gjort, hur trofast han är, hur pålitlig han är. För fokus på Jesus föder lovsång. Och när vi någonstans får fokus på vem Jesus är, då kanske du och jag också känner det här att det liksom nästan brister inom oss. Vi vill vara med. Vi vill vara med och tacka. Vi vill vara med och tillbe. Vi vill vara med och lovsjunga. Vi vill stå där tillsammans med Maria och med Symeon och med Zacharias och alla troende i hela världen och änglarna också för den delen. Vi vill stå med och tillbe och lovsjunga honom som det håller att lita på. Han som är här för att stanna. Och nu ska vi sjunga tillsammans. Vi ska sjunga en sång som handlar om att vi får vara med och tillbe. Och då får du vara med och sjunga om du vill. Sjung från ditt hjärta, sjung från tårna. Sjung och låt det få bli en lovsång ifrån ditt liv. Vi tillber Gud tillsammans. Det kommer också att bli ett tillfälle för förbön här lite senare. Och då finns vi på plats. Vi vill gärna be för dig. Vi vill gärna be för dig som längtar efter en soluppgång i ditt liv. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber att du ska föda en sång av tacksamhet och tillbedjan i våra liv. Hjälp oss Jesus att ha blicken på dig, se vem du är, se vad du har gjort, se på din trofasthet så att sången får födas hos oss.